Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Hey, I'm Ryan Reynolds.
Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f***?
So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Välkomna tillbaka till Tillåt kakor, Sveriges största, bästa, mest lyssnade och populäraste podd som enbart handlar om bakning.
Stämmer.
Och du lyssnar på Emma Brink Rask och min eminenta kollega
Camilla Hamid.
Och nu är vi här igen. Börjar du bli varm i kläderna?
Jag vet inte, jag är lika nervös inför varje gång.
Ja.
Och jag vill liksom, jag tror att det liksom ska bli bättre. Men jag blir liksom så här, som om vi ska ha startat en ny podd varje vecka.
Ja, jag känner mig nog lite lugnare. Men det känns som att det är direktsändning varje gång. Det är det jag tycker är läskigt. Fast det är inte det. Vi är inte direkt. Vi är här. Men vad har du gjort sen sist då?
Åh gud, jag försökte fundera på det i bilen på väg hit. Och jag kom typ inte på vad jag har gjort. Men det är mycket, jag har jobbat mycket hemma alltså i köket. Tagit fram mycket nya recept. Lite kökets baktips. Lite skriva på nya boken. Och sen tror jag att jag bara har varit med barnen jättemycket.
Vem har släppt en ny bok? Har du outat det?
Nej, det har jag inte gjort.
Jaha, är det världsnyhet du släpper här i podden?
Det blir lite nej. Men grejen är så här, det känns inte alltså, lika special som inför första boken.
Men det känns lika kul?
Ja, lika kul, lika häftigt, lika overkligt. Men det känns som att folk inte säger, aha, okej, vi vet redan att du gör sånt.
När kommer den?
Nästa vår.
Spännande.
Vad har du gjort?
Ja, men... Jag var på en grillfest på nationaldagen och sen har jag lekt en dag med mina syskonbarn. I övrigt så har du hittat mig i köket eller vid datorn. Det är mycket nu.
Ja. Det är många deadlines nu inför sommaren.
Ja, det är det. Inför sommaren och även så här juldeadlines och deadlines nästa vår. Och sen precis som du så har jag också ett annat jobb som jag gör 50% och sen gör man bakningen på mer än 100%. Så att det är fullt upp.
Men alltså det där är så konstigt att vi, medan folk bakar sina midsommartårtor och marängtårtor och allt vad det är, så står vi och bakar julbak i juni typ.
Ja, men för ett par veckor sedan så var jag tvungen att gå upp på vinden och rota fram julgranskulorna. Jag kände såhär, nej, alltså jag har ingen lust. Men det är bara för att försöka komma in i julstämningen.
Ja. Men det är kul.
Ja, det är roligt. Ja, men då hänger vi inte kvar i det förflutna tycker jag, utan vi kör på. Dagens avsnitt som ska handla om chocolate chip cookies.
Alltså Emma, jag tror aldrig att vi har haft en sån här mumsig poddinspelning tidigare.
Nej, aldrig. Alltså vi har haft två poddinspelningar tidigare. En med bara vatten och en med vatten och kaffe. Och nu har vi adderat ett helt gäng chocolate chip cookies. Så att jag skulle säga att
råge. Det mumsigaste hittills av tre stycken.
Absolut, den mumsigaste hittills.
Och du vet, det är så varmt nu så att lukten av dem blir liksom ännu mer intensiv än om det hade varit svalt ute.
Vet du att när jag köpte dem här på vägen hit så tänkte jag så här... Tur att det är radio, för jag vet inte om jag kan hålla mig. Jag kanske måste fika lite på dem innan vi kommer in i inspelningen, för jag var så sugen. Tänkte jag, det gör ingenting, men jag har tagit en tugga eller två, för att det kommer ingen se.
Men tur att du inte gjorde det, för jag började ju ta bild på dem.
Ja, det var så. Var tur att jag höll mig.
Men du, de vi har köpt med oss idag, det är... dels från 7-Eleven och sen är det från Subway. För jag frågade ju mina följare i veckan inför det här poddavsnittet. Jag var lite nyfiken om vad folk tyckte. Dels om vad man tyckte att sin perfekta chocolate chip cookie var. Och dels också, om man nu skulle köpa den istället för att baka, vart hittar man den godaste?
Mm.
För temat för den här veckans podd är chocolate chip cookies. Alltså det låter så härligt när man säger det.
Jag har börjat förkorta det CCC när jag skriver.
Så tråkigt.
Ja, men bara när jag skriver till mig själv, skriver anteckningar.
Ja, till dig själv, absolut.
Ja, alltså jag skriver inte det i mina blogginlägg. Men när jag skriver anteckningar och skriver CCC så vet jag chocolate
vet
chip
ni,
cookies.
Om ni ser det, Emma skriver det någonstans. Ja. Ser ni inte att hon har råkat hålla in C-knappen?
Det ska bli min sån här tag när jag ska gå ut på helgerna och tagga med så här graffitiklotter, då ska vara CCC ska vara min. Så ser ni det så vet ni att ni kan ringa polisen och använda mig.
Ja, men du, jag tänkte att innan vi drar igång i frågorna så skulle det faktiskt vara kul att testa dem.
Mm.
Och så kan vi se om vi håller med mina följare.
Ja, jag tycker att man ganska direkt kan se att de är lite snarlika. Sa vi vilka var vi har handlat någonstans?
Ja, 7-Eleven och Subway.
7-Eleven och Subway. Vi har 2 stycken från 7-Eleven och 4 från Subway. Och Subway-cookiesarna, de är med blotta ögat lite tjockare.
Mm.
Och inte riktigt lika, de från 7-Eleven har flytit ut lite mer och lite krispigare i kanten.
Just det.
Och det här sammanfattar ganska mycket med vad vi har fått frågor och hur folk vill ha.
Just det, stämmer.
Antingen så här, hur får man de krispiga runt omkring och mjuka i mitten, eller hur får jag dem mjuka och sega hela vägen?
För det är väldigt så här, antingen så verkar det som att man vill ha dem tunna och krispiga i kanten, eller så vill man ha dem så här riktigt tjocka och sega och gooey, som
precis.
Jag tycker det är så himla bra beskrivning av hur man vill ha mitten på sin kaka. Men jag tänker så här, ska vi dela det här lite? Det här ska inte bli smakradio nu.
Nej.
Ni kommer inte få höra oss maska, så om ni kommer för det så är det bara att tuna ut.
Höra oss prata om saker ni inte kan se.
Nej, precis. Men jag tänker att vi skulle bara kunna så här, smaka lite snabbt och sen får vi var och en säga bara vilken vi tyckte var bäst.
Vet att den här, jag ser den nu, som är helt i, den är från Subway, helt i choklad, och så har den vita chokladbitar i sig. När jag gick i gymnasiet så bodde jag i en lägenhet själv, och det fanns ett Statoil som var öppet till 24 på natten bredvid. Och jag lovar att under mina 3-4 år jag bodde där så åt jag min egen vikt i de här chokladchipcookiesen med vit choklad i. Och nu när jag delade på den här så såg jag att det här är precis en sån här.
Ja, men jag misstänker att alla de här som säljer 7-Eleven, liksom bensinstationer och allt sånt här, de har ju förmodligen köpt från liknande leverantörer.
Ja, så är det. Så det är inte... Kanske att Subway har en egen dock.
Ja.
Och kanske att de här Subway-kakorna är gjorda i Minnesota någonstans. Eller tror du att de är
miljövänligt? Svenska? Nej, det tror jag inte. Jag vågar inte ens gå in och läsa
innehållsförteckningen.
De
och det är väl därför vi tänker att den här podden är bra. Att ni kan få lära er hur man bakar dem själv.
Exakt.
Istället för att köpa dem prefab med 1000 olika tillsatser.
Hembakat är alltid godast.
Alltid.
Och det är ju så himla smidigt om vi ändå ska liksom komma in lite på temat.
Mm.
Det är ju så smidigt att alltid ha... Jag brukar frysa in kakbollar styckvis i frysen. Och då kan man liksom bara ta fram och grädda. När helst man blir sugen. Och då behöver man inte baka av en hel plåt. Utan är man sugen på en, då kan man baka en.
Ja.
Om man som Emma är sugen på...
Det är dock
på...
inte heller miljövänligt att sätta på ugnen för en kaka, men, Camilla.
Lägg ner, va? Helt okej, jag ska inte vara så här nego. Jo, okej, du säger helt rätt saker. Men jag tänker det är väl ännu bättre att bara baka av en och äta hela än att baka av 7-11 och inte äta upp dem. Fast du äter ju din egen vikt i kakor, så du kanske inte har smällat någon.
Nej, på gymnasiet. Det var ganska tjockt faktiskt.
Och jag bara, alltså, var du också, förlåt, nu spårar vi helt, men var du också lite rundare som barn?
Inte som barn,
nej.
Men på gymnasiet.
Jag har varit rund.
Högstadiet och gymnasiet var jag mycket rundare än vad jag är nu.
Var det för att du var mat- och fikaglad eller bara för att du var så? För att det var så här puberteten?
Puberteten, tyckte kanske livet var lite tråkigt, bodde själv, åt mycket. Tyckte om kakor och glass och sådär.
Alltså för att jag blev så lycklig, igår gick det en video viral, en 6-åring i Sydafrika som heter Ivana, hon dansar loss.
Aha.
Alltså så härlig. Och du vet, hon är så här lite rundare, hon har liksom inte normen när det kommer till hår. Hon påminner så mycket om mig som barn.
Mm-hmm.
Det enda är att jag inte vågade dansa loss och bara embracea mig själv. Och du vet, jag kollade på det här klippet om och om igen. Alltså hon har typ 71 miljoner visningar på sitt klipp. Mm. Jag har säkert stått för hälften av de visningarna. För att hon är det barnet som jag önskar att jag var som barn.
Ja.
Så alltså, världens, alltså, ni, om inte har, Ivana Dancing eller något heter hon. Helt underbar, måste liten flicka. På tal om att liksom vara lite... Ja, men jag tänkte så här, inte var, ja, men det känns som att alla barn är så himla smala. För att de springer. Jag sprang, men jag blev inte smal för det. Men hur som helst, låt oss snacka kakor, för det är det som podden ska handla om idag.
Och faktiskt så är det så att alla chocolate chip cookies egentligen har samma ingredienser. Alltså alla måste ha mjöl, någon slags jäsningspulver som bakpulver eller bikarbonat, salt, smör eller någon slags fett, socker, ägg och choklad.
Mm.
Det är liksom innehållet i alla.
Fast jag är inte riktigt beredd att hålla med
alla idag. Nej, men det skulle jag säga, det är ändå basen. Ja. Sen är det ju så här små variationer i metod och proportionen av de här som förändrar texturen och känslan och smaken på kakorna.
Men jag tycker inte att chocolate chip cookies måste innehålla ägg.
Okej.
Men det kan vi ta sen.
Ja.
Låt oss svara på våra kära lyssnare.
Men blir de lika goda då?
Ja, uff! Du ska testa mina veganska chocolate chip cookies.
Okej.
Alltså, den enda skillnaden är att jag byter ut smöret mot mjölkfritt margarin.
Mm.
Och sen byter jag ut ägget mot 2 matskedar vatten. Och jag var också skitskeptisk
innan. Ja, men det är klart. Ja, men ja.
Men jag, för grejen är, många som skriver till mig kan ibland störa sig på att smaken av ägg är för intensiv i de här kakorna. Men den biten försvinner helt. Men de får fortfarande samma, du vet, krispiga kant, segmjuk insida.
Ja.
Och det är helt perfekt om man liksom är mjölkallergik eller är vegan eller vad som helst. Så.
Det kanske är så att ägget just i chocolate chip cookies, jag kanske ska bara säga CCC här i podden,
ja,
för
det,
jag snubblar på tungan hela tiden när jag ska säga det. Att de kanske, att ägget kanske mest tillför vätska.
Mm.
Jag har ju gjort lite research nu i veckan och liksom vad de olika komponenterna verkligen gör. Och jag har egentligen inte hittat särskilt mycket om vad ägget gör.
Oj, så att, gud, nej, nu spiller jag kaffe. Samt. Ja, men alltså jag tror faktiskt att ägg mest står för bindemedel.
Ja.
Och kanske, du vet, om vi kollar på de här från Subway som är lite tjockare.
Mm.
Jag misstänker att ägget har lite att göra med det också. Mm. Och inte bara bakpulver eller bikarbonat.
Okej. Men när man pratar om bakpulver och bikarbonat. Vi har fått en fråga om man kan baka utan bikarbonat. Mm. Och då måste man ju prata lite om bikarbonaten och bakpulverns roll. Och vad de, ja. Ja, men bakpulver och bikarbonat har ju lite olika egenskaper. Mm. Och bakpulver behöver inte ha någon särskild ingrediens för att kunna reagera och göra sitt jobb.
Mm.
Medan bikarbonaten kräver att det ska finnas någon syra att reagera med.
Mm.
Och det finns lite syra i smör och det finns också lite syra i brunt socker.
Stämmer.
Ja. Så att om du använder bara vitt socker och inte så mycket smör, eller om du bara använder vitt socker, så kommer inte bikarbonaten riktigt göra sitt jobb. Du får ganska platta kakor och kan också känna lite grann bismak från bikarbonaten.
Och fördelen med att använda, alltså, bikarbonat också, inte bara bakpulver, är att man behöver ju betydligt mycket mer bakpulver i förhållande till bikarbonat. Så att jag tycker, alltså, antingen blanda och liksom hälften eller bara köra bikarbonat.
Precis, för oftast när man bakar så brukar man säga att man kan ju ersätta, ersätta varandra ganska ofta, men då är 2 teskedar bakpulver är lika med 1 tesked bikarbonat.
Mm.
Men det är också så att bikarbonaten i chocolate chip cookies hjälper till att ge dem den fina färgen som de får. Syran där
aktiveras. Det här visste inte
jag. Så är det faktiskt. Jo, jo.
Trevligt.
Ja. Nej, men bikarbonat kombinerat med bakpulver i cookies gör att det bidrar till att ge dem krispiga kanter och den här sega mitten. Och hjälper till så att de inte flyter ut. Så därför är det är orsaken till varför man gärna vill ha bikarbonat i chocolate chip cookies. Men man måste inte.
Nej, man kan ju uppnå det här bara genom att liksom hålla koll på sin plåt i ugnen.
Ja, precis. Ja, det var bakpulvret, eller bikarbonat och jäsningsämnena. Den andra ingrediensen vi kan prata om är mjöl, då kanske.
Just det.
Det är inte så jättemycket, så det är klart att du kan använda olika typer av mjöl. Men ju mer mjöl du använder, desto mindre kommer de flyta ut. Har du för mycket mjöl i din kakdeg kommer de inte, alltså då kommer de behålla den formen du sätter in dem i ugnen.
Ja.
Och de kommer också bli smuliga,
ja,
mer än liksom sega och sådär.
Jag brukar säga att så här, en bra riktlinje är att när man gör degen liksom innan man ställer in den i kylen, så ska den vara mer krämig än degig.
Mm.
Just för att då, liksom, då vet man att den kommer smälta ut i ugnen. Alltså, för smularen sig redan i det stadiet,
ja,
så kan man inte räkna med att den inte kommer göra det sen.
Nej,
i ugnen.
Precis. Liksom. Och där pratade du om att du sa innan man sätter in den i kylen.
Just det.
Och det är kanske någonting som vi kan komma till senare, men vi kan ta det nu ändå.
Ja.
För att i de flesta recept så står det att när du har gjort din deg så ska den in i kylen.
Mm.
Och hur länge brukar du ha den där?
Alltså, jag brukar, alltså det beror på också så här om det är kallt eller varmt ute. För nu när det är så här varmt som det är idag, då måste den vara där minst 30 minuter.
Mm.
Men på vintern så brukar jag faktiskt skippa det steget. Ja. Alltså helt.
Ja, men grejen är att det går ju verkligen. Alltså man kan göra vilket man vill. Det som händer när du sätter in en deg i kylen är att fettet i degen stelnar. Du får en kompaktare deg. Och ju längre tiden är där så sockret i degen absorberar också vätska. Så du får en lite liksom torrare deg. Vilket också gör att när vätskan försvinner så koncentreras smakerna. Så du får en lite djupare smak om du låter degen vila lite.
Det här var jätteintressant.
Och när vätskan försvinner så gör det också att du får lite krispigare kanter.
Just det.
Och de undersökningar som jag har läst är att det är enormt stor skillnad på att inte kyla degen alls eller kyla den i 30 minuter på hur mycket de flyter ut kakorna och även smaken och färgen.
Okej.
Okay. Och sen är det så här lite skillnad gradvis från 30 minuter upp till 2 timmar ungefär. Men om du sen har degen i kylen i 2 timmar eller i 2 dygn eller i så här 3 dagar spelar ingen roll.
Men alltså förlåt. Om jag passerar 30 minuters sträcket, då är min deg stenhård. Då kan jag inte ens skopa upp det med en glasskopa.
Ja, men då får man får rycka ut bitar och rulla. Liksom. Det kan man göra.
Ja, det var obekvämt. Men så himla besvärligt.
Ja, men jag tror också, du kan väl kanske låta den ligga fram i 5 minuter när du har haft den i kylen.
Sant. För jag har trott, faktiskt, det här liksom bevisar hur erfarenhetsbaserad jag är. Jag har trott att man enbart gör det för att de liksom ska inte smälta ut alldeles för mycket i ugnen. För att skulle man skippa det och en sån här varm dag, då blir det liksom en chocolate chip cookie långpanna istället.
Ja. Men, och det är väl egentligen det huvudsakliga syftet varför det är viktigt att göra. Mm. Som du säger, att degen är kletigare än liksom en deg.
Mm.
Och att den inte går att ens liksom hantera när du sätter in den. Då måste du sätta in den i kylen så att du kan hantera den.
Ja.
Men
det som skulle vara intressant är, alltså jag har inte lärt mig undersökningarna, är att liksom veta hur, alltså behöver man vara en finsmakare för att märka skillnaden på en halvtimme och 2 timmar i kylen? Det skulle vara jätteintressant, för att jag misstänker att gemene man inte märker skillnad.
Nej, om du bara bakar av dem och bjuder på dem så är det ingen som kommer säga, ja, om bara den här degen hade fått ligga i
kylskåpet
i 5 minuter istället. Men däremot, i de här undersökningarna som jag har läst, då har de gjort liksom tester. Alltså, gjort den här plåtad jämfört smakad, gjort den här plåtad jämfört smakad, och liksom kommit fram till att det finns skillnad. Det händer någonting med degen när den ligger i kylen.
Ja, händer det absolut.
Ja. Men det viktigaste är ju att om du bakar den när den är så där kladdig, då kommer de flyta ut till oigenkännlighet. Så att de måste vara en kyldeg för att du ska kunna baka av dem. Och du kan också faktiskt, jag har bakat av dem från fruset, det går också bra. Alltså att man har gjort själva.
Ja, men exakt. För det är ju det som är så himla smidigt. Om man nu ska prata det här med att frysa. Mm. För när man liksom haft den i kylen och skopat upp den till bollar så behöver man ju inte baka av alla på en gång.
Nej.
Är man sugen på en, är man sugen på 24... Precis. Så grädde man bara precis så många man vill ha resten in i frysen. Så har man liksom.
Ibland brukar jag rulla också. Göra en rulle och plasta in.
Smart.
För då kan man ta fram och så behöver den bara tina en liten stund. Sen kan du skära skivor.
Men då får man inte det här snygga... Du vet, vi har fått lite frågor om det här. Hur får man den och inte bli så här slät?
Ja, men precis. Nej, då tappar man lite av det här bubbleriet.
Men intressant. Hur gör du för att de inte ska bli släta?
Grejen är att jag gillar dem ju släta också. Eller det beror på vilken kaka jag ska göra. Men för att vi har fått både frågan så här, hur får de att bli så där bubbliga? Och sen har vi också fått frågan, mina flyter inte ut så där fint.
Ja,
så det beror lite på vilken kaka man vill ha. Men för att få de här... jag använder nämligen en metod som heter panbanging emellanåt.
Så amerikanskt.
Ja, och den blev supertrendig på Instagram under förra året, tror jag det var.
Mm.
Den kallas också för crinkle cookies.
Just det.
När man gör det där. Och det innebär att om du sätter in, du gör runda bollar, antingen runda bollar med händerna eller som jag tror att både du och jag använder, en glasskopa. Mm. Och då sätter du in dem och sen efter kanske 6-7 minuter, då tar du ut plåten, släpper den på golvet.
På golvet?
Ja, det är för att jag har marmorköksbänk.
Gör inte det här om ni bor i en hyresrätt med laminatgolv.
Och gör det inte för köksbänken om du har en i Carrara marmor. Men så att jag har en matta, en trasmatta på golvet. Så där brukar jag, ungefär från 10-15 centimeters höjd, så släpper jag hela plåten. Och sen sätter jag in den igen. Och sen varannan minut i de återstående 5-6 minuterna som är kvar så gör jag det här. Tar ut plåten, släpper den.
Gud, vad omständligt.
Det du får då är en platt väldigt, väldigt liksom som får så här, en kaka som får volanger.
Mm.
Och sen du är fortfarande ett litet en seg kärna.
Mm.
Och sen så var de här volangerna otroligt krispsega. Väldigt, väldigt gott. Men här är det också inte så bra om man har för stora chocolate chips. Så jag brukar så här fin, alltså mer chocolate chunk fast man ganska så här skär dem ganska fint chokladen. Så då får man det här liksom smälta i liksom inkorporerat i hela degen.
Intressant.
Gå in på min blogg Brinken bakar på Elmat och vin och så finns det recept på det här om jag vill se hur det ser ut och också hur man vill göra
det. Alltså det enda jag tänker på, Emma, är det värt mödan?
Nej, men jag tycker inte att det är så jobbigt faktiskt. Nej, alltså, jag, eller om du ska baka 800 till ett kalas, du fattar jag också att det är jobbigt. Men jag brukar göra så här en eller två plåtar. Nej, det är inte så jobbigt.
Men alltså för det jag tänker är dels här, för jag är den typen av människa som älskar när det är liksom stora, lite halvsmälta chocolate chips i kakan.
Mm.
Men här sitter du och pratar om ett finhack och att de ska smälta in i resten av degen.
Vet du vad, nästa vecka ska jag ta med sådana här kakor till
dig. Gör det så får jag se om det är värt det. För det enda jag ser framför mig är att jag ska släppa den här plåten på mitt golv. Min tvååring kommer och så bara, mamma jag vill ha någonting. Och så bara hamnar plåten på hennes ansikte. Bara så här,
man måste inte göra det här varje gång, men man kan. Och man får fantastiska, de här volangerna är krispiga. Och alltså det, om man tycker att det är värt besväret, om man vill prova någonting annat.
Du får bevisa nästa vecka. Jag brukar inte be folk baka till mig. Jag brukar, men Emma, snälla. Jag vill veta. Ja. Jag är jättenyfiken.
Man måste också göra de här cookiesen ganska stora. Annars får man inte riktigt effekten. Så de blir liksom riktigt, riktigt stora.
Okej, okay, intressant. Mm. Det ska bli spännande att testa nästa vecka.
Men det var hur man får dem så här platta, lite så här marmorerade för att man har mindre bitar choklad. Nu ska du berätta hur du får dem så här bubbliga.
Alltså, det finns lite olika tillvägagångssätt. Men vad jag brukar göra är att efter att jag har skopat upp den, eller en boll liksom, och lagt den på plåten, så brukar jag nypa lite i den. Lite så här, men inte något regelbundet med utan bara nypa. För att då blir det liksom några höjder och några, vad säger man, sänkor, så heter det inte.
Jo, det
men
kan man säga.
Det blir olika höjd på själva kakbollen. Ja. Och det gör ju också att de kommer liksom smälta ut i olika höjd också. Och då får man automatiskt en ojämn kaka, helt enkelt. Mm. Svårare än så gör inte jag det. Men det ser, vad sitter du på för?
Men gud, låter det himla krångligt att hålla på nypa i kakan. Vem orkar hålla på med det?
Alltså, du snackar om att slänga din blåd i golvet varannan minut.
Många andra recept gör, alltså det går fortfarande. Det är busenkelt.
Men om man vill ha en helt slät, då skippar man alla krusiduller utan att bara rulla till en slät boll.
Ja, men precis. Det är ju dels att rulla till en slät boll, men sen så har det ju också att göra med alltså, vilken deg du har. Om den blir slät eller om den blir bubblig. Och det för oss osökt in på sockret.
Just det.
Och man kan ju ha vitt socker och man kan ha brunt socker. Och som vi pratade om förut så är det bruna sockret adderat till syra, hjälper bikarbonaten. Att de blir lite puffiga. Men det är också så att om du använder vitt socker så med bikarbonat och bakpulver så blir då kakorna ganska platta just för att det inte finns någon ordentlig syra som bikarbonatet kan reagera mot. Däremot om man använder brunt socker så får kakorna dels en tydligare liksom kolaton.
Ja, det är det jag älskar med chocolate chip cookies.
Och de blir också tjockare och mjukare. Och om vi pratar brunt socker och vitt socker. Vitt socker är ju strösocker, torrt. Brunt socker kan ju vara farinsocker, muskovadosocker, ljust och mörkt. Mm. Och de tre, farinsocker, muskovado, ljust och mörkt, har ju samma struktur. Det är ju ett blötare socker.
Mm.
Och det är det som gör att det blir en mjukare kaka. Och farinsrö är också brunt, men har inte de egenskaperna. Nej, eftersom det inte är det här fuktiga. Det som gör det fuktigt är att de också har kvar jättemycket av den här rörsockersirapen i sig. Så att man kan byta muskavadosocker, ljust och mörkt och farin. Alla de kan man byta sinsemellan för själva egenskapen i hur kakan ser ut. Men det som är skillnad är vilken smak man får. Mm. Medan då ljust muskavadosocker ger en kolaton, det mörka ger lite mer lakriston och farinsocker är lite mer neutralt i smaken. Så om man vill ha bästa resultat så skulle jag säga att man blandar.
Vad är bästa resultat då?
Nej, men alltså, precis, förlåt. Alltså, så som jag vill ha min kaka, där den ska vara liksom mjuk och seg i mitten och krispseg runt om kanterna. Då tycker jag att man ska blanda brunt socker och vitt socker.
Mm. Ja, men jag håller med. Samma här. Och när jag gör Subway cookies, när jag gör mina egna, då brukar jag även ha lite sirap för att få lite ännu mer kolaknäckton på kakan.
Ja.
Jättegott. Ju mer socker desto bättre.
Men det är många som har frågat om just de här Subway cookiesen som ligger här. De har ju inte, de har en lite segare kant runt ytan, men de har inget krisp.
Nej, faktiskt.
Vad skulle du säga är hemligheten till det?
Alltså jag misstänker att de faktiskt, alltså själva grunden att de inte har så mycket farin eller muskovadosocker i sin kaka. Jag tror att det är mer sirap vi snackar om här. Mm. Men jag vet inte, jag sitter ju inte på deras originalrecept. Det är bara så här hur jag själv...
Ingen gör det, det är det som är...
Men alla säger att de har receptet på Subway cookies.
Ja.
Det finns ju väldigt många recept på det på internet.
Ja. Och de är inte särskilt lika sinsemellan de där recepten.
Nej, det är väldigt olika takes på det hela. Ja. Men det blir ju gott oavsett. Och jag tror att det bara är ett... När man, alltså jag är en sån som går till Subway för kakorna.
Mm.
Men när mackan är god, men jag...
Det när liksom... de säger så här, kakor eller chips, man bara, ursäkta.
Vem kommer dit för chipsen? De kan man köpa i vilken annan
mina bonusbarn, de vill ha de här Doritosen jämt. Eller så här, de vill ha när, varje gång, om jag, de älskar Subway. Om jag har varit där så brukar jag ta både och, bara för att jag vill flirta lite med dem, så får de, så säger jag så här, ni fick chips och kaka, så blir de jätteglada.
Jag äter alltid upp min mans kaka, han är inte så...
Nej,
han gillar inte sött så himla mycket.
Nej, samma som min.
Men det är, bara, det är bra att ha en sån, för då kan man äta upp deras kaka på
restaurangen. Men du Camilla, när du börjar göra din kakdeg, vad gör du med smör och socker?
Jag vispar ihop den riktigt krämigt. Alltså det är nästan så att jag vill att sockerkristallerna ska smälta.
Precis. För det är, det, man kan antingen, det är nästan den vanligaste grejen skulle jag säga. Mix, eller vispa smör och socker. Och det gör det ju precis av den anledningen att sockerkristallerna ska smälta och gå in i smöret.
Men jag ska vara ärlig att jag inte alltid orkar liksom vispa så länge som man egentligen ska.
Nej, men vet du vad jag också har läst nu? Att det är viktigt att vispa just för att sockret ska smälta i smöret. Och också luften du vispar in i smöret tillsammans med bikarbonaten sen hjälper kakan att puffa upp sig i ugnen.
Aha.
Men däremot så kan man vispa för länge. Om du vispar in för mycket luft i smöret, låt säga att du vispar liksom mellan 5 och 10 minuter, då kan det snarare göra så att det blir för mycket luft så att kakorna bara blir platta och rinner ut i ugnen. Så runt 3 minuter skulle...
Så att de smälter ut för mycket behöver inte alltid betyda att man haft i för mycket smör.
Nej.
Eller för lite mjöl. Utan
nej,
det kan också vara att man har vispat
in,
för mycket.
Vispat in för mycket luft.
Så du där med ett supergröd och blåst in smör i det. Nej men vad gud, det här är jättebra att veta.
Ja. Men man kan ju också, man måste ju inte vispa smör och socker. Man kan också smälta smöret. Gör du det ibland?
Nej, för att då, jag får för mig då att då behöver man mer mjöl, mindre sega kakor, bara torrt. Stämmer det eller har jag fel?
Nej, men det är nog både och. För mig så kan, jag har något recept där man bara så här, rör ihop alltihopa i en bunke och det tar 2 minuter. Och då ska man ju smälta smöret och hälla i det i sockret. Sen ska man egentligen låta det stå en stund. Så att samma process händer där, att sockret liksom löses upp i smöret. Och jag tror att om du inte gör det, så att det fortfarande är väldigt vått när du häller i mjölet, då kan du nog få det där som du pratar om.
Just det.
Men det blir en liten annan slags kaka. Den blir lite så blankare och du får inte riktigt den här som puffar upp på samma sätt. Just. Utan lite så plattare, lite krispigare och hårdare. Eller det kan fortfarande vara sekt, men ett krispigare resultat.
Intressant. Jag ska testa. Har du något sånt recept på din
mål? Ja, ett sånt recept.
Vad heter den?
Jag tror att det är med pekannötter i. Jag ska leta rätt på det. Jag tror att det kanske heter så här enkla chocolate chip.
By the way, på tal om nötter. Alltså, jag fick några så här i den här när jag frågade hur vill ni ha er den perfekta kaka? Då var det många som skrev några nötter.
Ja, jag vill det också gärna. Gott,
alltså,
tack.
Gine, jag tycker att det är jättegott. Det är inte som att jag bara, usch, nötter. Men jag tror att jag har blivit lite arbetsskadad. För det är ofta som jag tänker så här, nej jag kan inte ha i nötter för då kommer jag liksom exkludera alla mina nötallergiska följare.
Men det som är bra med nötter i många fall, inte kanske om du gör en kaka som är baserad på nötmjöl, men som i en chocolate chip cookie, där kan man ju alltid bara, allting som du adderar utanför degen är ju valbart.
Ja, men det är så, alltså jag vet ju det här, så kan, det är inte som att man är så här tvingad.
Om det står liksom endast lite valnötter, då behöver du inte ersätta dem med något om du tar bort dem. Du kan bara ta bort dem.
Men tänk dig själv, om du är nötallergiker, nu vet jag inte, för jag gör inte det själv, men det känns som att om jag har någon form av allergi, kommer till ett recept och det står nötter, då kommer jag alltså bara automatiskt bara nej.
Mm.
För att det, jag vet inte.
Kanske.
Jag är bara arbetsskadad, men jag tycker det är nice.
Men jag tänker också att det är väldigt många människor som tål nötter. Och tycker att det är gott.
Det är det som är så himla jobbigt när man gör recept. Man kan inte tillfredsställa alla.
Nej.
Och det är liksom, jag har den här sjukdomen där man bara vill tillfredsställa hela världen. Alla ska liksom tycka att allt är asnice, men det
jag
går
att man får bara försöka vara tydlig med hur utbytbart så många saker är. Liksom.
Ja, det har jag börjat med det senaste året, tror jag. Så jag skriver en liten tipslista längst ner i receptet. Tips, du kan byta det här mot det här, det här mot det här. Alltså jag försöker göra det i den mån det går, så långt det går. Ibland går det inte, men oftast.
Oftast när jag gör chocolate chip cookies så har jag sällan bestämt mig innan för vad det ska vara i. Utan så här, öppna lådan och så rotar jag. Ja, titta, små fudgebitar. Åh, gott. Ja, titta, här var lite hackade pekanet. Och så bara,
det är perfekt.
Ibland så har det blivit för mycket. Har du varit med om det? Att man har liksom velat för mycket. Så det blir liksom ration mellan liksom grejer som ska vara goda att ha i och deg blir helt fel.
Och det är det som är så himla kul. För att jag tror att våra följare, de får ju se liksom typ 10% av allting som vi bakar. Och de tror att vi lyckas hela tiden. Mm. Att allting hela tiden blir så himla gott. Så är det ju inte.
Nej.
Eller jag vet inte, nu ska jag inte prata för dig, men...
Kanske mer än, sa du 10%? Kanske,
ja, men det är kanske lite överdrivet. Så här,
för mig är det 10% som inte...
Ja, alltså det är okej. Det är lite rimligt. Ja. Men sen också för att vi bakar så mycket som inte ens syns, som vi kanske gör för andra jobb också.
Ja,
av den anledningen. Så, men ja, vi lyckas inte varje gång. Det blir inte jättegott varje gång.
Nej.
För vi experimenterar väldigt mycket.
Precis.
På gott och ont.
Och det är sällan som jag, som två batcher of chocolate chip cookies blir lika, tycker jag. Även om jag bakar från ett... man har ju ett grundrecept som man gillar bäst, liksom. Men även där så brukar man ju ändra innehållet.
Ja.
Men du säger alltså att du inte gillar... Du är liksom... chocolate chip cookie, du vill inte ha chocolate chunk cookie.
Nej, alltså, det är inte att jag inte vill, men när jag bakar det själv så är det intuitivt, ju mer choklad desto bättre än ju mer chunk. Eller vad säger man? Vad sa du att det heter?
Chunk och chip. Vi kan förklara det om Volgin. Chocolate chip är de här små chokladknapparna.
Exakt.
Och de har ju fram tills inte så länge sedan varit ganska svåra att få tag på i Sverige. Nu har de ju börjat dyka upp i bakhyllorna.
Men inte i alla affärer. Tydligen så finns det inte. Det är vi stockholmare som är så himla bortskämda.
Jag brukar bunkra när jag är i USA. Också, för det finns massa olika smaker och butterscotch. Och jag köpte med pepparmintsmak och massa olika. Och chocolate chunk är då liksom att man skär bitar av chokladkakor. Och det är väl det kanske som de flesta måste göra hemma då. Och då kan du ju variera om du vill ha stora eller om du vill ha små bitar.
Jag älskar de med stora.
Jag älskar också med stora, men jag tycker också om variation. Jag gillar att det är lite choklad i alla tuggor och sen bara boom, kommer en stor bit. Men jag har också sett vad du gör. För du, om ni har sett Camillas bilder på chocolate chip cookies, då har ni sett att de ser så här perfekta ut. Och man tänker, så där ser inte chocolate chips ut när de har varit i ugnen. Och jag vet vad ditt trick är.
Vad kastar du mig under bussen?
Ja, jag kastar under bussen nu. Det Camilla gör är att när kakorna kommer ut ur ugnen, då står hon där redo med påsen med chokladchips. Och sätter dit dem perfekt fint på kakan.
Exakt.
Och om man gör det när de är riktigt varma, då är de fortfarande så pass mjuka att de sjunker ner lite. Och smälter lite. Och du får helt perfekta kakor.
Exakt. Och okej, nu låter det som att det här är någon stor hemlighet som inte har släppts. Jag har sagt det här flera gånger
ja,
i mina stories.
Inte
och nu har jag haft livevakning så har jag liksom berättat så här för att de ska se så himla perfekta ut. För jag älskar ju när det är... Alltså, man måste ju också komma ihåg att vi bakar ju också för bilder. Och då handlar det mycket om att men ibland vill man ha det här där det inte ser så himla perfekt ut. Men ibland vill man ha det där
Men det är roligt för att jag tror att kanske det här är det enda där du och jag ombyter roller.
Ja.
Där jag vill ha det rustika och du vill ha det perfekta.
Det är så märkligt att du är den här som sitter med millimeter på pajskalet och mördegen ska liksom
linjal.
Följa. Ja, det är så konstigt.
Men när det gäller den här typen av kakor då, jag kan inte tänka att den säger längre för jag bara snubblar på orden. Då gillar jag det lite rustikt, jag gillar att det ser lite så här chokladigt och slarvigt och
man bara måste... Kasta till golvet ut.
Att man bara så här måste sätta tänderna i dem.
Ja. Men vad härligt att vi har ombytta roller för en gångs skull.
Ja. Har du en fast ugnstemperatur och tid för dina kakor?
Ja, i den ugnen jag har nu. Jag kör 12 minuter i ugnen, mitten, 175 grader, över- och undervärme. Jag misstänker att du inte kör över- och undervärme.
Nej, vi har fått en fråga om det.
Ja.
Varför ska man köra under- och övervärme? Varför ska man köra varmluft? Och när ska man köra vad? Och jag skulle säga att det hänger ihop med vilken ugn du har. Jag har varmluft.
Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f***? So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Jag använder till och med någon så här 4D-varmluft. Vet inte vad det innebär. Men varmluft innebär att du får en jämn värme i hela ugnen. Mm. Det spelar ingen roll. Du säger så här mitt i ugnen. Det behöver du inte bry dig om du har varmluft. Du kan sätta in 3 plåtar på en gång. Du kan sätta den var du vill. För att värmen är jämn hela tiden. Så att jag som har det på min ugn använder varmluft 90. 97% av allting jag bakar.
Jag tror du skulle säga 97 minuter.
97 minuter på 400 grader varm luft. Nej, men nästan allting jag bakar. Det är några få saker. Vissa makaronsrecept. Och även när jag gör eclair och pâte chaud-deg. Mm. Då brukar jag också köra på under och övervärme. För att, eller andra saker där du inte vill att det ska blåsa på bakverken helt enkelt. De är så känsliga att de inte tål att det blåser på dem. Då kör jag under övervärme. Men det man måste tänka på när man har varmluft är att du kan inte ha samma temperatur som när du har över undervärme. Nej, för att den är varmare. Så 175-180 grader vanlig ugn är 160 grader varmluft.
Mm. Alltså jag är ingen motståndare av varmluft.
Nej,
det är bara det.
Jag vet det.
Alltså jag, det var det okej. Det är ingen fara. Nej, men alltså jag har varmluft på min ugn. Mm-hmm. Däremot har jag inte en 4D-variant. Men återigen, där kommer vi tillbaka till min bakfilosofi. Jag vet att majoriteten inte har en 4D-varmluftugn hemma.
Fast varmluft har väl ändå mer än hälften?
Alltså jag vet inte vart du känner och ser folk, eller jag bara säga. Men grejen är, majoriteten av mina följare verkar i alla fall som att de har kör över- och undervärme. Att det är det de har hemma. Jag vet inte om att det är för att de kanske bor i gamla hyresrätter eller om de bor i gamla hus eller så att de inte har bytt ut det på länge. För grejen är, stambyten sker inte så ofta.
Nej.
Det är typ, vad är det? Var 10-15 år. Och då är det ju ett tag till alla kommer ha varmluft.
Ja, det är klart.
Men sen är det ju som sagt, alltså, det är inte något, alltså, jag tror att det är extremt bra med varmluft. Jag, som sagt,
jag skriver alltid ut båda temperaturerna i alla recept. Ja. Jag skriver alltid, sätt ugnen på 160 grader varmluft och så inom parentes så här varmt.
För det är ju väldigt enkelt att konvertera, det är inga konstigheter. Men jag tycker absolut, har man varmluft hemma, kör på det. Det är, inte, alltså, det är ju det bästa. Också om man vill liksom snacka tidseffektivitet, om man kan ha 3 plåtar på en gång. Ja. Det är helt underbart.
Ja, det går fortare, du får ett jämna resultat.
Ja.
Sen, jag tycker att min ugn bakar lite ojämnt ändå om jag ska vara ärlig. Mm.
Men det, så är det väl med alla ugnar, de funkar olika hur man än gör och då får man liksom lära känna det. För 12 minuter i min ugn betyder inte att det är 12 minuter i någon annans ugn.
Och det där gäller alla recept. Ja. För det får man så ofta kommentarer att det blev, jag körde som du sa, den blev hård.
Ja.
Så jag försöker verkligen vara så tydlig med att du måste lära känna din ugn.
Mm.
Och du måste hela tiden hålla, du kan inte sätta klockan och gå och liksom ta en glass i solen.
Nej.
Du måste ha liksom koll, du måste, beroende på vad det är, öppna och känna efter liksom.
Och varje ugn kräver sina testkakor, alltså, ja. Så är det bara, i början när man har flyttat in eller har en ny ugn eller vad det än är, så får man liksom räkna med att med några kladdkakor, några kakor kommer att kanske inte bli så bra för att man måste lära känna ugnen.
Ja.
Så hellre då i början vaka vid ugnen.
När jag började baka för då ett par år sedan när jag precis hade startat bloggen, då hade jag inte riktigt koll på att det var olika temperatur på varmluft och vanlig.
Mm.
Och jag hade varmluft, jag körde på varmluft, men satte alltid det på liksom 175.
Mm.
Och sen jag började så här mixtra med det och gå ner, så sänka temperaturen, så har jag fått ett mycket jämnare resultat på min bakning.
Nu gjorde du mig faktiskt lite nyfiken på att testa varmluftsfunktionen på min ugn.
Mm.
Det är också en sån här, jag tror att det är en bekvämlighetsgrej. Tänkte jag liksom kört över.
Ja, men det är en vanlig sak, absolut. Ja. Jag är lite så här tvärtom när jag ska då vara uppe och ner i ugn, för då tänker jag att det är...
Men det är så kul, för att när vi spelar in kökets baktips så är det alltid så att, alltså, han typ vänjer sig inte på producenten vid att jag kör över undervärme, för att alla andra kör varmluft.
Ja.
Och så säger han, men vad ska du ha för grad? Jag bara, 175. Så måste jag säga över undervärme. Och så han sa, va? Vänta, varför? Jag bara, för jag bara gör så.
Mm.
Nu, det är min grej.
Men okej, okay, så du sa 175 grader.
Över undervärme.
I?
Jag undrar om inte jag kör 200. Ja, strunt samma. Jag kör oavsett över och undervärme och sen 12 minuter.
Mm.
Jag tror att det är 200 jag kör.
Man kan ju också få lite olika resultat på kakan beroende på hur man har den i ugnen. Om du har en lägre temperatur och bakar längre, då får du lite krispigare och tunnare kakor. Mm. Men om du har en högre temperatur, det är därför jag tror också att du kanske kör 200.
Det står 175 här i mitt recept.
Okay. Men en högre temperatur och en kortare tid, då får du den här att du får de krispiga kanterna men att den är mjuk i mitten.
Mm. Intressant. Ja. Så då kan man ju liksom egentligen laborera lite
hur man vill göra.
För att se, komma fram till sin egna perfekta cookie, ja. Helt enkelt.
Du Camilla, det här med att förvara och frysa, vi har pratat om att man kan frysa de färdiga bollarna, men hur brukar du förvara kakorna när du har bakat dem?
Alltså om jag räknar med att de kommer ätas upp inom 4-ish dagar, då är det lufttät burk i rumstemperatur som jag har dem. Men då måste jag också vänta tills chokladen har stelnat igen. Ja. Det tar ju tid. Om man inte vill ha en liksom klibbig burk. Mm. Annars är det kylen. Om det är lite längre. Också i lufttätt burk då.
Mm. Ja, det är också viktigt om man gillar det här lite crunchier, segare runt omkring. Då är det ännu viktigare att de måste bli helt kalla. Mm. För om du stoppar in dem i en lufttätt burk då kommer allt bara bli mjukt.
Just det. Och det är också, för om vi går tillbaka bara till gräddningen. Jag låter inte mina vara kvar på plåten på eftervärme hela tiden.
Nej.
Utan de 3 minuter.
Bakas
exakt.
Där,
ja. Mm. Just eftersom att jag älskar den här goo insidan. Så efter typ 3 minuter på plåten, då tar jag över den på ett galler.
Mm. Så fort de går egentligen. För de behöver ju ändå någon minut för att liksom stelna
I botten också. För annars ramlar de bara ihop när man ska flytta på dem.
Mm. Jag förvarar alltid mina i de här Ikeas plastpåsar med ziplock-grejer. Mm. Jag förvarar dem i dem och in i frysen. Nästan alltså, så fort de har svalnat. Och sen så går jag nalla där. Det är ju väldigt gott. Om man har bakat dem så att de är så här lite mjuksega, då är de ju väldigt goda att äta frusna. Eller liksom man tar ut dem så bara väntar man kanske 1 minut, 1,5, så länge man kan. Ja. Man kan börja tugga runt kanterna när de är jättefrusna. Och då är de perfekta i mitten, lite så här kalla och sega.
Alltså du är en proffsätare av chocolate chip cookies.
Jag är inte så mycket att baka dem, men så äter dem.
Men det är gott. Alltså jag kan säga, om vi bortser från citronpaj så är chocolate chip cookies också en grej jag inte ger bort när jag bakar.
Nej.
Det äter jag själv.
Vad roligt, för att precis när vi har gjort klart det här inspelningen så ska jag lägga ut ett Instagram-inlägg där jag har precis skrivit det här. Att det här är den enda kakan jag inte ger bort för att jag äter upp den själv.
Ja. Men jag tror att varje bakbloggare har sin grej som den inte kan ge bort.
Ja.
I de flesta fall vill vi bara bli av med det.
Ja.
Men vi har ju våra favoriter.
Jag brukar inte ens berätta när jag har bakat
det. För då är det alltid någon som...
Jag stoppar in med frysen och säger ingenting.
Men brukar du också få sms här när någon vän eller något ser att du har lagt upp en så här... Har du det här? Men kan jag komma och hämta det nu? Och jag är så här... Nej, det är ju bakade jag för 2 veckor
sedan. Oftast när de säger det, då är jag så här... Du, den där bakade jag i november förra året.
Ja, men det är
till och med så kan min man säga så här, du, det där jag såg på Instagram, finns det i kylen eller? Jag bara, du åt ju det i februari.
Ja, de har redan glömt, för de har redan passerat så många bakverk.
Ja, men det finns en ingrediens vi inte riktigt har pratat om som jag tycker kanske är en av de viktigaste ingredienserna i chocolate chip cookies. Kan du gissa vilken det är?
Majsstärkelse?
Nej, men det har jag också hört. Det kan man, att det gör lite skillnad.
Det har jag i mina.
Ja, i alla?
Ja.
Ja.
För jag kanske inte har det i Subway cookies förresten. Men jag har det i det mesta.
Vad tycker du att det tillför?
Jag minns faktiskt inte varför jag började ha i det. Jag tror att jag läste någonstans att det var nice och så började jag.
Ja, nej, men för jag i de här undersökningarna som jag har läst så passerade det också förbi det här med att använda majsena eller majsstärkelse.
Mm.
Och jag minns inte riktigt vad det var det gjorde, men att det kanske var att det håller ihop dem lite mer, att de inte flyter ut, för att det är ju... Binder ju...
Ja, för om det är någonting som majsena liksom har för funktion, då är det liksom att binda ihop.
Precis.
Och jag tror att det är en viktigare att ha majsena just i veganska cookies, det eftersom att man inte har ägget.
Absolut.
Visst, vatten är ett bra bindemedel, men det är inte lika bra som ägg. Så då är ju majsena också toppen bra.
Ja. Det jag var ute och fiskade efter var salt.
Ja, men... Ja.
Alltså, dels måste ni ha salt i degen. Du behöver ha sältan för att balansera upp allt sött.
Mm.
Men sen... Att strö det där flingsaltet ovanpå dem. Alltså, det finns nästan... Jag måste lägga upp något recept nu där man inte har flingsalt ovanpå. Men alltså, det gör typ allt.
Ja, det blir en helt annan kaka. Och det intressanta är att de vi har med oss idag, ingen av dem har flingsalt på sig.
Nej,
de har ju det i degen.
Men jag skulle också säga att alla de här är lite så här övermäktigt söta.
Mm. För det kan jag märka att typ, om man har haft Subway cookies i den här påsen man får dem i ett tag, de blir väldigt flottiga också efter ett tag. Alltså det är mycket socker och smör eller margarin eller vad det nu än är i dem.
Mm.
Och det är det som gör att de blir så himla goda.
Ja, återigen, om jag ska gissa så tror jag inte att det är så mycket smör i de här kakorna vi har framför oss, utan det är någon billigare variant.
Ja.
Och så här är det också, som jag läste i mina undersökningar. Det finns väldigt mycket att läsa. Om man är nyfiken på att lära sig allt kring kemin i chocolate chip cookies, så finns det mycket att läsa på.
Jag misstänker om mycket amerikanska.
Ja, helt och hållet amerikanska sidor. Men jo, om man använder margarin, det finns folk som vill göra det, och rent liksom formmässigt så funkar det precis lika bra, nästan bättre. Margarin är inte mindre känsligt för värme och kyla. Men ni kommer att märka en skillnad i smaken. Så ja, är det bara.
Definitivt. Alltså, det är så kul, för att många frågar mig så här, gud, hur kan dina grejer vara så goda? Jag bakar med smör. Det är så enkelt där.
Ja.
Det gör sånt.
Jag har till och med märkt skillnad i olika sorter av smör. Nu när smöret har varit så väldigt dyrt så kanske jag har köpt den billigare varianten som kostar 5 kronor mindre. Men nu har jag slutat med det, för att jag märkte när jag skulle bryna smör, så blev liksom det så klumpigt och skiktade sig.
Aha.
Och så inser jag att nej, det är skillnad på smör och smör också.
Det är det. Men det är så märkligt, för jag tänker när det står smör på förpackningen,
så tror man att det är en sak.
Ja, det ska inte vara något annat. Men då måste jag har aldrig kollat innehållsförteckningen, för jag har bara tagit givet i att i Sverige när det står smör, då är det smör. Punkt. Men då är det inte. Jag ska gå hem och kika.
Ja, jag ska berätta för dig sen vilka märken som har varit. Jag tänker inte outa några framtida sponsorer. Men när vi pratade om ägget där innan, så kommer jag att tänka på det här med rumstempererade ingredienser.
Oh,
också en viktig nyckelfaktor för att lyckas med degen. Du kan inte, smöret måste vara rumstempererat när du börjar. Du kan inte, eller kan och kan, men det är dumt att drämma i ett iskallt ägg i den där degen. Alltså nästan alltid, om inte det står någonting annat, så måste alla ingredienserna i en smet ha samma temperatur.
Exakt. Annars är det, finns det stor risk för att det skär sig eller inte blir liksom som man har tänkt sig.
Ja, och det kommer inte baka jämnt. Så att det är en nyckelgrej att ha med
och
sig.
Och på tal om det, att det är inte en smart idé att smälta eller värma upp smöret i mikron.
Nej.
Jag har testat det. Och vad som händer är att även om det blir mjukt så är det inte rumstempererat på samma sätt. Och då behöver man oftast, alltså det blir oftast en torrare kaka då.
Ja. Så vad, har du något tips i bakfickan för att om man kommer på en kvart innan man ska baka att tjena, smöret står i kylen, vad gör du?
Antingen så hyvliga smöret, för då är det tunnare skivor, blir mycket snabbare liksom, rumstempererat. Annars såg jag på Hela Sverige bakar, tror jag att det var. Nej, det var amerikansk variant, hur som helst. Så skulle, alltså man tärna smöret och tar i det i varmt vatten typ. Så skulle det, men jag har inte testat det här själv.
Oj.
Ja, men annars så...
Alltså helt ut direkt i?
Ja, det var nog den engelska. Mm. För jag minns henne, alltså hennes hand... lite äldre hand.
Alltså bilden jag ser framför mig nu.
Var i vattnet.
Med så här pärlappsmör.
Ja, och då liksom hon bara ner med i vattnet, plockade upp med handen ner i bunken. Som sagt, har inte testat det här. Jag tycker att hyvlingen funkar väldigt bra.
Ja, jag tycker också hyvla jättebra. Eller riva.
Ja.
På grova sidan på ett rivjärn.
Speciellt
när smöret är riktigt kallt, för då är det jättelätt. Och annars, om det är lite varmt, då blir det svårt att hålla i. Liksom.
Ja, gojsigt i handen.
Ja. Man kan också värma det om du har satt på ugnen. Och när den är så här upp på väg upp mot liksom 50-60 grader, bara så ett par minuter där, då blir det inte riktigt samma som de här mikrovågorna. Men där måste man vara försiktig så man inte smälter hela. Men, och när det kommer till ägg, då det värmer ni jättesnabbt. Antingen, om det är ett ägg, lägg det i ett glas med ljummet vatten i 5 minuter. Mm. Har du många ägg, häll upp i vatten i diskhon också. Inte hett vatten, de ska liksom inte kokas eller koagulera. Men ljummet vatten, och det tar bara 5 minuter så är äggen varma. Eller rumstempererad.
Bra med sådana här tips.
Mm. Jag tänkte fråga dig om du har någon hemlig ingrediens i dina chocolate chip cookies.
Alltså, mina recept är inte så hemliga. Jag försöker tänka mig.
Nej, men
alltså,
något som är så här, det är någonting här, jag vet inte riktigt vad det är, men det smakar fantastiskt.
Nej, alltså faktiskt inte. Jag tror att om det skulle vara så är det väldigt salt, men jag har liksom inte någon specialare.
Nej.
Men alltså, på tal om vår sponsor, vanilj,
är
ju, alltså det förhöjer ju vilket bakverk som helst. Alltså jag har i det typ allt, för att det är liksom... Det tar alltid ett bakverk till en ny smaknivå, oavsett vad det är.
Håller med.
Men det är ju inte en hemlig grej. Som sagt, mina recept finns på min blogg.
Men jag har en, och den är inte heller hemlig, för den är med i alla. Men som jag verkligen har börjat med mycket, och jag tycker att den gör skillnad. Och det är en tesked espressopulver.
Vad menar du med espressopulver?
Alltså, du vet, så här snabbkaffe.
Ja.
Då finns det ju så här Nescafé som är så här små... som
korn?
Ja, precis. Mm. Det är inte det.
Okej. Okay.
Utan det är ett pulver. Det är så här plåtburkar med plastlock som är som Nescafé. Så du ska ta 2 teskedar sådana och hälla på vatten så blir det en espresso. Alltså det är snabb kaffe espresso. Okay. Så det är ett pulver som är fint som mjöl.
Mm-hmm.
Finns att köpa i alla, alltså där ni hittar kaffe i era matbutiker. Och 1 tesked sånt har jag i typ allt. Nej, men jag har det i mina chocolate chip cookies, jag har det i mina chokladkakor, alltså mjuka kakor i tårtbottnar. Allt som har chokladsmak eller liksom. Och så säger folk, jag får jättemånga som säger, kan man utesluta det där? Och såklart att man kan.
Ja.
Men det smakar inte kaffe. Det ger ingen kaffesmak.
Okej, för jag tänkte precis fråga, vad med de som inte gillar kaffe? Nej, hur gör du
det
då?
Det ger ingen som helst kaffesmak, men det ger en djupare, så här, chokladen får en djupare smak. Hela kakan får liksom en rundare smak, rundare ton, mer smakrik. Mm.
Wow, det ska jag
testa. Det kommer vara det i kakorna jag ska bjuda dig på nästa gång.
Åh, vad roligt. Nej, men alltså, jag är kaffe och choklad. Jag, som vi pratade om förra gången, jag är en kaffejunkie. Och det är för att jag faktiskt älskar själva kaffesmaken.
Ja, och man behöver
också
inte älska kaffe. För att, men det där är en riktigt bra ingrediens att ha hemma. Och även när man ska baka sånt som verkligen ska smaka kaffe. Då är det perfekt så här, torrt och koncentrerat kaffe. För ibland när man ska smaksätta med kaffe så är det ju att du kanske måste ha en espressomaskin hemma eller att du ska ha riktigt starkt bryggkaffe eller någonting. Mm. Men det här pulvret är ju liksom helt torrt och är jättefin. Alltså till exempel i en smörkräm eller sådär.
Intressant. Men har du espressopulver i chokladmos?
Nej, men det skulle man kunna ha.
Jag testade ju det här.
Ja, du hade ju en uppgift. Du tog på dig en uppgift från förra veckan.
För att jag behövde stilla min nyfikenhet.
Mm.
För de som inte har lyssnat på förra avsnittet. 1. Lyssna på första avsnittet. 2. Där pratade vi om att Emma hävdade att hon hade ätit chokladmos och olivolja med flingsalt på någon fin restaurang.
Nej, inte en jättefin restaurang. Oljebaren heter den. Ligger i Vasastan i Stockholm. Dunderbra kvarterskrog.
Jag har aldrig varit där. Men du hävdade att det var gott.
Mm.
Och jag kunde inte ens föreställa mig. Alltså jag var så äcklad när du talade om det här för mig.
Mm.
Men jag var ju tvungen att testa.
Ja.
Och jag har testat. Och Emma, som vanligt, du hade rätt.
Yes! Åh, vad glad alltså, jag blir.
Och du vet, jag gjorde en sån här liten kupol med chokladmos. Och så hade jag ringlat olivolja i botten på tallriken.
Gör det så, för du skickade en bild. Oh. Och då ville jag nästan säga så här, men du måste ringla över.
Fast det vågade jag inte.
Nej.
Jag tänkte att jag ville kunna ha lite oljefri chokladmos ifall det skulle vara jätteäckligt. Jag behövde liksom täcka över den smaken. Men det slutade med att jag ville typ. Alltså jag typ gojsade in chokladmosen i olivoljan.
Ja.
Och det här flingsaltet, återigen salt. Vilken liksom smakgrej.
Och som jag skrev till dig också, har man då lite hackade mandlar på det där för textur också.
Ja.
Så gott. Och så enkelt.
Men det är så gott. Jag åt så mycket att jag mådde illa. Och jag typ ångrade att jag hade ätit. Men det var så gott. Men det är en väldigt vuxen smak.
Ja, det är det.
Så du, gillar man
du
vill
inte
i vanliga fall.
Jag tror inte att du vill göra det på en mjölkchoklad.
Nej.
Utan du vill ha mörk.
Jag tog en väldigt mörk.
Ja.
Och då blev det blev nästan lite matigt. Jag vet inte om det var för att olivoljan, du vet, det blev så här i huvudet bara. Mm. Men ja, jag kan, om man är sugen på att testa något nytt. Så tycker jag definitivt att man ska ge en chans. Olivolja, chokladmos, flingsalt. Och vad sa du? Hackade mandlar.
Hackade mandlar.
Ja.
Ja. Du, har vi något mer att säga om kakor? Eller ska vi bara hugga
Nej,
in och
jag
äta tänker, upp
jag,
dem?
Jag har suttit och kollat på de här så länge. Och jag är så sugen. För jag brukar ofta ta en fika efter lunchen.
Ja.
Jag gjorde inte det idag för att jag visste att vi skulle äta kakor. Så jag har bara längtat efter att få hugga in.
Ja.
Men ska vi börja med 7-Eleven?
Ja, men det kan vi göra. Då är det en chokladkaka. Hur gör du när, när det ska vara choklad, alltså chocolate chip cookie? Alltså när det ska vara choklad i själva degen?
Då har jag i kakao.
Adderar du den bara eller byter du ut en del av mjölet mot kakao?
Nej, jag byter inte ut.
Nej.
För att jag har nästan någonstans att kakao faktiskt tillför fukt också.
Men okay.
Hur som helst, jag adderar bara.
Ja. För generellt, beroende på hur stora mängder kakao du har, om det är liksom mycket kakaosmak och du gör om ett recept, då kanske man behöver ta bort lite av mjölet för att
självklart.
Det inte ska bli för...
Men ge mig en bit nu.
Ja, och det är, den här har choklad med vit choklad i. Sen finns det en vaniljkaka som har knäckbitar i sig.
Åh, den har inte jag testat. Men,
ja, men sträck dig.
Ansträng dig, kvinna.
Mm.
Det här är så gott.
Men jag sitter här igen och smaskar. Ska det här vara så här? Vi får göra en poll med alla som lyssnar. Så här. Vill ni att vi ska fortsätta äta saker i programmet?
Men det var gott i första tuggan. Men när det började mäta tungan... Sockerkristallen har inte smält i den mjölken.
Nej, jag tog ett bett av den här vita kakan. Och det var faktiskt inte så jättegott.
De har inte gett den här degen kärlek.
Nej, man behöver... De är också, smakar också lite skåp. Nästan.
De var inga roliga.
Nej. Det var de inte.
Gud, jag blev så lycklig bara för att jag skulle få äta den.
Nu vet vi att 7-Eleven kommer inte sponsra nästa veckas podd.
Grejen är så här. Jag är all for att köpa grejer. Jag har inga problem med det. Men då måste det vara... Det måste i alla fall vara i närheten av hembakt.
Ja.
Och jag kände att det här blev lite för mycket. Nej, men
de här var inte värt. Det här, om man är supersötsugen klockan 3 på stan och du dricker en kopp kaffe, då hade jag kunnat trycka i med en sån här.
Ja, ja, lätt. Det är inte som att...
Men nu när man sitter och tar lite och ska smaka...
Mm.
Det smakade fabricerat.
Verkligen. Och det var också mycket på grund av sockerbit, alltså strösockret,
ja, i chokladkakan. Det klastrade lite i tänderna.
Det var inte nice. Men Subway har ju en motsvarighet i den här mörka med vit choklad.
Precis.
Den... Men jag skulle nog säga att det är tvärtom, att 7-Eleven har en motsvarighet av Subways.
Precis. Och den är lite mörkare i sin ton. Mm. Så att jag tror att de kanske har lite mer kakao i smeten, i degen.
Deras är ju tjockare också.
Mm. De har också... 4 sorter hittar du där.
Ja.
En med vita chokladbitar, en med mörka chokladbitar. En som är mörk choklad och sen är en som är lite bär.
Mm, det är hallon cheesecake.
Oj.
Det är den jag har gjort en copycat på min blogg.
Hej hopp.
Mm.
Den kommer jag titta här på nu.
Det var mina elever som...
De här ser lite mer hemgjorda också, för de är lite så här oregelbundna.
Ja. Lite charmig. Du bara tog den själv. Okej, varsågod.
Nej, men jag bara höll i andra halvan.
Men det var mina elever som tjatade hål på mitt huvud.
Mm.
De bara, snälla fröken, kan inte du ta fram ett recept på deras cheesecake raspberry cookie?
Det är alltså bitar av frystorkade hallon. Och, eller är de ens frystorkade?
Nej, det är något annat.
Ja. Och sen bitar av cream cheese och socker. Camilla kan inte ens prata för att hon har munnen full av kaka.
Men alltså, jag har aldrig varit förtjust i deras mörka. Men deras ljusa kakor gör dem exemplariskt.
Mm.
Jag älskar dem.
Jag tycker de är goda, men för mig är de lite för mjuka. Och lite för mjuka liksom hela vägen. Jag vill ha krispseget runt dem.
Det här är så gott. Jag sköljde ner kakan med kaffe. Men det är så här jag älskar mina. Och jag tror att det är därför jag älskar dem.
Mm.
Det ska vara mycket gojs, mycket kladd.
Mm.
Och så, de har ju en ytterst alltså, knappt att är en krispig kant.
Men det kanske, tänk om jag tar med mina kakor hit nästa gång och så tycker du inte ens om dem.
Men
för att det inte är vad du gillar.
Fast det är inte... Det här är ju så som jag... Liksom om jag skulle göra dem själv. Men det betyder inte att jag ratar alla andra chocolate chip cookies. Jag skulle rata dem om de hade strösocker knastrandes i munnen. Då skulle jag bara... Usch, Emma. Men du är så bra. Så att, okay. Det tror jag inte att jag kommer behöva uppleva.
Ja, men då så. Vi tar en klubb kaffe här och... moving on, helt enkelt. Ja. Eller har vi något mer att säga?
Nej, alltså jag tror att vi har snackat chocolate chip cookies så att det räcker för ett helt år framöver.
Jag tror också det. Ja, vi säger så.
Uh-huh.
Du. Veckans trend. Nu heter det. Jag har döpt det nu.
Men jag tycker att det är jättebefogat namn. Ja.
Och vi kände kanske förra veckan att oj vad vi pratade trender.
Alltså, men det är jag och mina vetenskapliga artiklar.
Ja. Men du fick ändå äran. Vi sa nu kör vi en per gång bara. Du fick äran ändå.
Mm.
Eller förtroendet kan man säga. Jag låter det än en gång få ordet och prata om en trend.
Alltså, jag blir lika förvånad varje gång jag får ordet av det. För det känns som att jag missbrukar det så himla mycket. Men vet du, det är en sak som
jag lagt märke till. Ordet är inte mitt att ge till dig, du vet.
Nej, det vet jag. Men grejen är, du och jag i vår relation, jag upplever dig alltid som den mest ordningsamma. Den mest liksom... Ja, men du är bra. Och du liksom tar hand om mig.
Jag vet inte det, ja.
Men det är bara något jag har fått för mig. Okay. Hur som helst. Mm. Nu har jag fått chansen att spana där ute i internet om olika trender i bakvärlden. Och en sak som jag har lagt märke till den senaste tiden är det här med att täcka tårtor i smul.
Och nu smur?
Smul.
Smul?
Ja. Mm. Och nu snackar jag inte
smul. Smulor, alltså.
Exakt. men, och då är det liksom inte så här... Ja, men det är inte smulpajssmul vi snackar om här. Utan då tar man ju liksom samma sak som man har gjort sin tårtbotten av. Tar man och liksom täcker hela tårtan med. Så man spacklar den och har sig. Man lägger massa tid på det. Sen täcker man det i smulor. Och sen, jag har sett lite olika varianter på det här.
Ja.
Det, jag tror att det,
har man mixat den?
Alltså man har, det ser ut som att det är väldigt, väldigt fint smulat.
Ja, själva botten. Kanske mixat.
Ja, förmodligen. Ja. Mm. Och det här stämmer ju obviously från det här med, du vet, man täcker olika tårtor i nötkrokant eller strössel. Men då har det liksom varit antingen inte, det är aldrig ett hårt botten man har använt. Och, sen, och när det kommer till sådana här dripcakes amerikanska, då har det bara varit den nedersta kanten. Mm. Men nu snackar vi antingen
till
hela tårtan.
Krossade Oreos och grejer.
Exakt. Mm. Och då har det varit något krispigare, inte någonting mjukt. Men nu har det liksom utvecklats till att det här liksom, ja, men höjer sig upp längs kanterna eller helt enkelt täcker hela tårtan. Det här verkar vara det vanligaste när det kommer till Red Velvet Cake. För när jag har liksom skannat internet så har jag sett det här mest på
kommer
Red
Velvet. Kommer du visa det här någonstans?
Ja, jag tänkte att jag ska göra det här själv. Ja. Jag tar en bild.
Åh, du ska göra en tårta? Ja. Oj, vad roligt. Jag har inte sett dig göra så mycket höga tårtor.
Nej, det var mycket back in the days när jag började. För det var då det var liksom som mest. Ja. Men sakta men säkert så började jag röra mig mer mot liksom hembakta kladdkakor och cookies. Men det är liksom mina läsare och följare som har styrt det. För det är ju det de har gillat mest. Mm. De tycker om tårtor, men det är inte det som går bäst, för att många orkar inte göra en hel tårta. Jag vill inte säga att jag och mina följare är lata.
Men
vi gillar att vara tidseffektiva. Nej, men så att jag tänkte, men grejen är, jag har haft väldigt mycket efterfrågan på Red Velvet Cake, så jag tänkte, perfekt tillfälle att göra det receptet, men också testa den här trenden. Jag kanske bara
förfaller pladask. Jag har sett på Red Velvet, du kan titta.
Ja, absolut. Men jag är faktiskt ganska övertygad om att den här trenden har uppkommit av ett misstag.
Okej.
Att den har gått, att man har liksom spacklat och så har man haft sig, kanske varit varmt. Det blev inte riktigt som att tänkt
sig. Jag
säger
en sak om spackla.
Absolut.
Att det är proffsbakarnas värsta hemmabakarord.
Spackla. Fluff och spackla, kommer jag säga hela livet. Men det är bra att du säger det. Du är här och säger till. Men varför då?
Därför att de tycker att de bara spacklar jag med en väggmurbruk på
men vad
vägg.
Säger de då?
De säger att de stryker upp.
Såklart de säger. Ja. Jag älskar konditorer. Världens mest kompetenta och underbara människor. Mm. Men jag gillar inte att slänga mig med ord jag inte använder i vanliga fall. Men det är jättebra att Emma finns här. Som kan liksom
jag tycker däremot att spackla är ett ganska bra, det är väldigt förklarande.
Ja, jag tycker det beskriver ju exakt det man gör. Ja. För ofta använder man ju en spatel av något slag.
En spackel.
Spackel och stryker längs kanten för att få ett så jämnt och fint resultat som möjligt. Mm. Men jag misstänker att trenden har uppkommit för att det kanske inte riktigt blev som man ville. Mm. Och det är ett perfekt sätt att rädda upp ett misstag. Ja. Bara täcka allt i smulor. Verkligen. Så då har man kanske gjort en tårtbotten, den blev misslyckad, man ställer den åt sidan.
Eller så är det domen, alltså själva toppen som du vet man har skurit av.
Just det. Men det är lite för mycket för att vara bara den. Domen, då menar
du
alltså
du har,
att
om du har en fyrvåningstårta, om du har fyra, om vi tänker att det är amerikanska, det är tjocka lager. Om du har fyra små bottnar och så har alla haft den här liksom en kula alltså från ugnen. Mm. Kula.
Ja, men att när den jäser så blir det liksom, det blir inte alltid helt rakt.
Nej, utan när du ska stapla den sen så måste du skära av den. Så då blir det ganska mycket. Det där brukar jag göra cake pops på till exempel. Ja.
Men
då kan man mixa det och trycka upp det på.
Exakt, men grejen är, jag tror att om man ska täcka en hel tårta så behöver man lite mer. Så jag tror, så här tror jag, det här är bara min teori.
Yes.
Man har bakat en botten, den blev inte bra. Man ställer den åt sidan. Man bakade en ny botten, den blev bra. Och så fyller man och spacklar. Spacklingen blev inte bra. Så då tar man den här botten som blev inte så bra och så smular man den och täcker hela sin tårta. Jag tror att det är så det var. Men jag har faktiskt sett Roy Fares. Nu tror jag inte att, nu, jag har liksom funderat, det ser ut som att han har använt en tårtbotten. För det var någon pepparkakschoice där.
Okay.
Han har liksom pepparkaksbottnar. Men då hade han täckt, inte hela, utan bara sidorna.
Okej. Okay.
Och sen, alltså det är ju, det är snyggt.
Det låter att det är snyggt. Som att det krävs att man har smörkräm.
Ja.
För om du har en för blöt grej som du har spacklat tårtan med, då kommer ju det bli fuktigt.
Men jag misstänker att om man inte har smörkräm så är det inte någonting man kan göra helt enkelt.
Nej,
jag tror att det är helt rätt. Så, att, så länge man har smörkräm. Men
och smörkräm som har liksom satt sig lite.
För då är den lite hårdare, men grejen är att Red Velvet, då har man ju en cream cheese frosting. Man har ju, så det är där jag undrar så här, hur 17, det är därför jag känner att jag måste testa det själv.
Men man kan ju, du kan såklart ha cream cheese, eller ja, cream cheese grejen i, och sen ha en, ja, man kan också göra en smörkräm med cream cheese i, som är liksom sant. En cream cheese frosting med lite smör, som är den stabilare. Men sen beror det nog också på hur snabbt du ska servera den. För om du gör det så här inom en timme, då är det nog lugnt. Men om du gör det dagen innan, då har de nog blivit lite soggy kanske.
Alltså jag har så svårt för smörkräm. Det är lite lättare när det är cream cheese i färskost. Ja. Men det, ja, nej, smörkräm
det är ju, när jag började baka och blogga, då var jag väldigt inspirerad av de här höga amerikanska tårtorna. Och bakade från väldigt många sådana recept. Och då var, de är ju alltid fyllda med den här smörkrämen också. Det är tjocka bastanta bottnar och sen är det tjockt med smörkräm och sen är det smörkräm runt om.
Och tänk dig då tillföra ännu mer smul runt om, det är ju inte gott.
Det där har jag nästan helt gått ifrån, men det händer ju fortfarande att jag försöker ha någonting annat i. Men att jag har ett, och också, så det har jag också blivit bättre på. Mina första tårtor hade ju liksom 1,5 centimeter smörkräm runt om. För att jag var så dålig på det här med att stryka upp dem och få det rätt och rakt liksom. Men nu så tycker jag att det är väldigt effektivt. Det går att göra smörkrämen som smakar fantastiskt.
Ja.
Det ska vi prata om i ett annat avsnitt. Och du kan få en spikrak kant med liksom 1,5 centimeter smörkräm runt om.
Ja, nej, men jag ska testa i alla fall och se om den här trenden är värt sitt besvär helt enkelt.
Bra, då ska jag spana på någonting till nästa vecka.
Ja, får se vad det blir. Ja, det blir kanske en halvvetenskaplig artikel. Ja. Men Emma, nästa veckas ämne, maräng.
Maräng.
Ja. Så mycket frågor som man får om det.
Ja, älskar maräng.
Så gott.
Så himla, alltså för att vara äggvita och socker så kan det bli så mycket saker. Du kan använda det till så mycket grejer och så gott.
Jag tycker att det förgyller bakverk på ett fantastiskt sätt. Speciellt, jag älskar ju bränna av maräng. Ja. Det blir så snyggt.
Och det är ju så hållbart. Alltså om man tänker, om man ska göra, när det är så här varmt till exempel, du kan göra en fantastisk jordgubbstårta som du gör spritsa med maräng istället för grädde. Utanpå du håller den. Kan stå liksom framme i ett par timmar utan att det smälter bort någonting. Men så nästa vecka tänker vi prata om det.
Uh-huh.
Vi tänker prata om de olika sorterna som finns. Och när man använder vad. Ja, vad ska man göra för att inte misslyckas? Så som vanligt. Det är skönt att man kan säga som vanligt nu. För nu börjar det bli rutin i det här. Gå in på bakpodden på Instagram.
Yes.
Där kommer vi som vanligt, samma dag som podden kommer ut, lägga upp en bild på maräng.
Mm.
Och där... Nej, där ställer ni inte frågorna.
Nej, man ställer frågorna i inboxen.
Man ställer frågorna
inboxen.
I DM. Det gör man precis. Så vi kan hålla koll på dem där.
Eller till våran mailadress. Om det är så att man lyssnar och inte har Instagram så är man självklart välkommen att skicka frågorna till bakpodden@gmail.com.
Precis. Vilken är din favoritmaräng?
Alltså, ja, jag har inget svar.
Du bara, det är som att be mig välja mellan mina barn.
Nej, men grejen är, jag älskar ju maräng som liksom toppar ett annat bakverk och bränns av. Alltså jag älskar ju den av maräng. Mjuk maräng, det är så det heter. Så det har olika namn. Jag tror att jag kommer lära mig en hel del
i
nästa avsnitt.
Ja, för vi kommer
avsnitt.
Prata om, det finns 3 olika sorter.
Mm.
Och det finns mjuk, det finns hård och det finns allt möjligt.
Mitt emellan.
Mitt emellan, faktiskt. Så det kommer vi prata om och utgår såklart från alla era frågor. Så ställ dem där i DM till oss.
Emma,
ja?
Vad ska du göra nästa vecka?
Ja, du menar alltså från idag och tills vi ses här igen. Jag ska gå på en sommarfest.
Med, kul.
Ja, men jag jobbar ju halvtid som konsult på ett mediebolag. Och de har bjudit med mig på sommarfest.
Vad trevligt.
Så det ska jag gå på. I övrigt så kommer du återigen hitta mig i köket. Fastbunden vid spisen. Och sen datorn. Mycket skriva recept just nu.
Ja, det är så. Jag kommer nog mest vara i köket. För att grejen är, fram tills nästa avsnitt, då kommer jag ha hunnit få sommarlov från hemkunskapsjobbet. Så att då kommer jag ägna den tiden fram till att mina barn får sommarlov, kommer vara enbart till receptjobb helt enkelt. Så jag tänkte försöka beta av så mycket som möjligt av det, så att jag faktiskt kan vara ledig med barnen sen i juli.
Mm, skönt.
Ja.
Men ni hittar oss som vanligt på Instagram. Jag heter Brinken Bakar. Camilla
heter mykitchenstories.se.
Ja, och våra bloggar på elmatovin och på köket.se.
Väldigt lätt att hitta oss. Man kan alltid bara skriva in våra namn någonstans i någon sökruta.
Vi är så kända på Google nu. Det är bara skriva våra namn så dyker vi upp.
Ja.
Men, och återigen, vi är så glada för all feedback vi får. Mm. Och om ni gillar oss, så om ni lyssnar i podcasterappen på er iPhone till exempel, var inte rädda eller blyga, ge oss gärna betyg om ni gillar oss, tycker ni inte om oss, bryr inte om att ge oss betyg då.
Precis.
Ge oss 5 år, skriv hur mycket ni älskar oss, så hörs
och
vi.
Det bästa, jag måste bara säga det innan vi säger då. Man kan vara anonym, man behöver inte skriva in sitt riktiga namn, så att om man känner sig, jag vill ge feedback men jag är lite blyg, då kan du skriva bara Bulle. I namnrutan och så skriver du något.
Men vi får också så otroligt mycket fin respons i våra inboxar, så att vi är bara så glada för det.
Ja. Och fortsätt dela oss i stories när ni lyssnar och bakar till exempel samtidigt. Vi älskar att se när ni lyssnar på podden. När ni tar en promenad, när ni bakar, vad som helst.
Ja, men det känns helt overkligt.
Ja. Det ska bli så kul att snacka maräng i nästa avsnitt. Ha det så jättebra tills dess.
Vi ses.
Hej då.
Sa jag just vi ses.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.